T-minus 90 seconds and counting.
Welcome to the Hub of Cloud.
Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Cloud-podden. Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt.
Ja, äntligen.
Jag är faktiskt riktigt glad över att äntligen få sitta här igen och få lyfta spännande ämnen inom tech. Och tillsammans med gäster också såklart som vi bjuder in från olika håll. Eller hur, Luna?
Ja, Malin. Jag håller med.
Och idag har vi ett rätt relevant ämne att lyfta, nämligen den hållbara arbetsplatsen. Hållbarhet är ju en av vår tids viktigaste frågor som berör oss allihopa. Och enligt en professor vid Uppsala universitet så står IT-sektorn för mellan 2-4% av de globala koldioxidsläppen. Det här motsvarar alltså flygindustrin före pandemin. Det är rätt sjukt egentligen.
Verkligen.
Företag borde helt enkelt arbeta hårdare för att minska sin miljöpåverkan. Och därför så sitter vi här idag. För i dagens avsnitt ska vi diskutera hur man som företag kan jobba mer hållbart inom IT. Allt ifrån återvinning av elektronik till användning av molntjänster och digitalisering av arbetsprocesser. Sjukt spännande ämne.
Ja.
Ja. Är vi redo?
Vi är redo.
Då kör vi.
Du lyssnar på Cloud-podden.
Enligt World Economic Forum kan 70% av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, det vill säga FNs hållbarhetsmål, stödjas med redan existerad teknik som Internet of Things, AI och robotteknik. Och företag som inte tar de här hållbarhetsarbetet på allvar kommer halka efter sina konkurrenter. Så därför är det ju dags faktiskt att göra någonting åt det här, tycker jag. Med mig i studion har jag 3 gäster. Jag har med mig Martin Silvén som är produktspecialist inom arbetsplats på Dell. Sen har jag Sofia Lysén som är Channel Sales Manager inom Azure för SMB-segmentet. Och Roger Morell, Senior Cloud Solution Architect. Och ni båda kommer ju från Microsoft. Välkomna allihopa!
Tack så mycket.
Det här är liksom lite rekord för Cloudpodden. Vi har aldrig haft 3 gäster in the house. Det är superkul. Okej, bara för att dra igång liksom den här diskussionen, en fråga till er alla helt enkelt. Hur tycker ni att företag jobbar med hållbar eller förnybar IT idag?
Jag tycker de gör ett bra jobb, men det är en svår sak att göra för att nå de målen som du precis pratade om. Därför att man har inte behövt tänka på det så mycket innan. Det har varit kanske lite slit och släng, på samma sätt som det med hemelektronik. Men jag tror att de flesta större företag i alla fall är på god väg och igång med det här arbetet. Det vi kan hjälpa dem med, helt enkelt.
Om man tittar på IT-marknaden generellt sett med just till exempel hemelektronik. Vi lever ju verkligen i ett slit- och slängsamhälle på ett helt annat sätt än vad man gjorde för kanske 50 år sedan eller 100 år sedan. Mm. Och i och med att vi hela tiden också utnyttjar och skapar nya produkter där vi utnyttjar ny teknik och ny liksom, energianvändning och liknande. Det finns ju en poäng att hela tiden förnya och liksom köpa in sig i den nya tekniken. Men det är jätteviktigt då att man också använder sig av den kunskapen som vi har i återvinning och att återbruket. För idag så kanske min upplevelse, speciellt när det kommer till då, alltså hemelektronik till exempel, då, om jag tar det som ett exempel, så är det ju att när vi köper till exempel, det kommer ut en ny telefonmodell, ja, men det är klart vi vill ha den senaste tekniken, eller det kommer ut en ny datamodell, en ny tv eller ny vitvaror till ditt kök. Vi köper ju väldigt mycket som vi kanske bara använder under ett par fåtal månader. Vi kanske köper och säljer någonting och sen så är det nästa renovering eller nästa inköp. Och då kanske det inte är så himla många som faktiskt återbrukar den här teknologin, för att det är inte någon som vet hur man ska återbruka den och sätta den tillbaka i liksom en cirkulär ekonomi.
Nej,
och det är, tror jag, någonting som även företag behöver bli bättre på sikt, att faktiskt titta på den cirkulariteten när man ska återbruka sina hårdvaror.
Jag tycker det varierar väldigt mycket. Alltså jag tycker privata sidan går lite snabbare, och tänker på stora företag och organisationer, så de har kommit längre ofta, medan offentlig sektor eller mindre företag släpar lite. Och alltså, tidigare så kanske inte fanns viljan, nu börjar viljan finnas, men då saknades det kunskap. Vad börjar vi? Vad gör vi? Vad är viktigast? Små och företag eller mindre företag, de kanske inte har en egen hållbarhetsperson. Tar man liksom ett stort landsting eller liksom ett stort privat företag, de har ju ofta det. Så de har mycket, inom citationstecken, lättare att komma igång och göra vissa saker. Medan de mindre, som jag ser det, liksom företagen, de är ju fler och kanske måste göra ännu mer. och kan göra mer. Men de vet inte var de börjar någonstans. Så det varierar väldigt mycket tycker jag. Det är det jag ser mest. Och liksom, jag sitter med väldigt mycket upphandlingar. Och även där har vi ju sett de senaste liksom, 2-3 åren hur det börjar komma mer och mer. Men man vet fortfarande inte riktigt. Vad ska vi krav ställa på? Hur ska vi göra? Så jag tror liksom kunskapen, och det är därför det är så roligt att sitta här idag och prata om det. Liksom kunskapen måste komma ut. Man måste bli bättre, stort som smått. Eller liksom, vad gäller, vad gör vi? Vad börjar vi? Mm. Hur gör vi? Mm. För vi måste göra något.
Ja,
det är vi alla överens om.
Verkligen, det blir mer relevant. Och det slängs väl så otroligt mycket elektronik om vi kommer till hårdvaran.
Mm.
Tänker man på det som företag att ja, men nu börjar en ny person och så slutar någon annan och så... Planerar man för det här?
Alltså, man vill. Men jag vet inte om det finns några egentligen officiella siffror på hur mycket som slängs. Men det finns många olika siffror. Men det som är helt klart är ju att det är många, många, många ton. Vi pratar om miljoner ton som blir skrot. Och tyvärr så är det ju lite så att de tenderar att hamna kanske i skrubb eller liksom på hyllan någonstans. Men det finns ett jättevärde i det här. Så tittar man ekonomiska aspekten så finns det så mycket pengar i en dator som är 3-4 år gammal som bara hamnar på en hylla.
Mm. Det finns ju en jättemassa program också som varit, förra året var vi på roadshow i Göteborg och då var jag ute och träffade olika partners och en av de partners som vi träffade bland annat där var ett sånt företag som jobbar just med återbruk av gammal hårdvara. Där de tar in dem och där har de även program för anställda personer som har lite svårare kanske komma ut i arbetsmarknaden. Då får de arbeta med just att återställa de här datorerna och hårdvaran för att det ska kunna återbrukas igen och komma ut på marknaden igen. Och då kommer de skänkas till skolor eller andra liksom offentliga sammanhang där det behövs hårdvara, det är en brist på det. Pengar kanske är en fråga där också, men då får liksom all teknik får ett längre liv och personer får arbetslivserfarenhet. Och det är ett jättebra exempel på hur man kan göra såna här bättre cirkuleringsprogram. Liksom.
Martin, du brinner ju väldigt hårt för det här med hållbarhet och sådär. Hur jobbar ni på Dell?
Alltså det här är ju verkligen ett av de mest prioriterade områdena. Och Michael Dell, som är då vår grundare och även fortfarande vd, han brukar ju säga det som jag tycker är väldigt inspirerande. Det är att när det står ditt namn på varje produkt vi skeppar ut, då bryr du dig lite extra. Och det märks, det genomsyrar ju verkligen allt vi gör. Och när man är då både tillverkare och liksom sen leverantör och även för hela livscykeln, så har vi ju möjligheten att titta på hela livscykeln. Och det är därför som alltså från egentligen första droppen av bläck när vi designar en dator eller en device, server eller storage, det kan vara det också förstås. Så tittar vi på, okay, men hur ska vi tillverka den så miljövänligt som möjligt? Även sociala aspekter där också då, även om det är en liten sidospår kanske. Men vilka material? Hur ska den levereras så klimatsmart som möjligt? Hur ska den användas med energiförbrukning etc.? För att också sen titta på, hur ska den återvinnas? Återigen, hur lätt ska det vara att återvinna den? Hur kan vi göra den så fysiskt hållbar som möjligt? Det vill säga att den kan få då ett andra liv och återanvändas hos någon annan som inte kanske har samma prestandakrav. Eller om den då måste återvinnas, hur blir det så enkelt och klimatsmart som möjligt? Så det är många aspekter. Och sen utöver det så jobbar vi ju med väldigt mycket tillsammans med Microsoft också. Med den sociala aspekterna, med hur kan vi ge IT till användare i andra delar av världen som... De har ingen dator hemma. De får inte en ny telefon varje år eller en ny dator varje år. Det är första gången de kanske får en dator. Då är det hållbarhet på ett annat sätt.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Hur jobbar ni på Microsoft när det kommer till hållbar IT?
Man har ju sagt, och det här har man sagt från Satya och ledningsgrupp, högsta nivå och neråt, att det här Microsoft är ett stort företag och det är ett väldigt resursstarkt företag. Så att vi ska... var en av de som tar ledartröjan inom området hållbarhet. Och det här är ju i kombination då med att vi bygger ut fysiskt. Tidigare har vi varit ett mjukvaruföretag, sålt programvara. Nu bygger vi ut och gör gigantiska investeringar, både i Sverige men även globalt. Och med de här investeringarna så följer ju ett globalt hållbarhetstänk där man säger att när vi går in i en marknad så ska vi vara en agent of change, som det heter. Vi kommer att hjälpa till att förändra till exempel elmarknaden i den regionen eller i det landet, och det är det vi gör. Och för att nå dit så har man satt extremt aggressiva mål. Till exempel har vi sagt att från och med 2030 ska Microsoft börja bli koldioxidnegativa. Det vill säga att vi ska börja, och det är inte så många år kvar. vi ska bli negativa, vi ska börja plocka bort koldioxid ur atmosfären, och 2050 ska hela Microsofts koldioxidavtryck vara bortplockat. Så att det innebär att vi måste investera en massa, ta fram teknik som är ekonomiskt gångbar. Alltså det är ju samtidigt som vi gör globala investeringar i saker och ting som datacenter som drar elektricitet, så ska vi ändå se till att komma dit. 2030 ska vi vara vattenpositiva. Mm. Kanske inte en jättestor sak i Sverige, men i många länder så är färskvatten en brist. Mm. Och där vi då sätter ner en sån här gigantisk datacenterinstallation, så säger man att vi ska släppa ut mer färskvatten i den, på den platsen än vad vi gör av med. Och när det då gör det som vi har pratat om här, waste, så har vi sagt att vi ska vara zero waste.
Ja, nej, och sen så tittar man på de investeringarna som har gjorts också, förutom liksom att man tittar på vårt mål då för 2030. Det är ju avsatt mer än $1 miljard till det målet. Men om man tittar på alla de investeringar som även görs då, om man tar de sociala aspekterna i hänsyn, så såg jag en siffra att fram till 2022, när man tittar på den budgeten, så har man totalt under Microsofts livstid, liksom sen man började sätta de här målen, investerat mer än $6,5 miljarder. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar in i bara hållbarhetsfrågor av de olika aspekterna, i och med att det handlar ju inte bara om hur mycket liksom vi släpper ut i form av koldioxidekvivalenter, hur mycket vatten vi sätter tillbaka, utan handlar ju också om den sociala hållbarheten som är liksom alla de samhällen där vi faktiskt agerar, vilket för stora företag som Dell och Microsoft är globalt.
Och det är ju väldigt bra. Hur mycket pengar lägger ni in i hållbarhetsfrågor?
Det vet jag faktiskt inte.
Hur gör ni där?
Det vågar jag inte gissa på faktiskt.
Om vi går över på hårdvaran, vi börjar där. Teknikutrustning genererar ju inte bara utsläpp, utan det handlar ju också om de här metallerna som tas fram, liksom, mer eller mindre som är liksom under miljöskadliga förhållanden. Så att återanvända hårdvara känns ju väldigt, liksom, det kan göra stora klimatbesparingar.
Mm. Och det blir ju bättre och bättre. Och det kommer ju många företag nu. Det finns ju några erkända som har funnits med väldigt, väldigt länge, som är duktiga på att ta in hårdvaran och göra enkla refurbish eller liksom byta vissa delar, och så säljer man den vidare. Och det har blivit, som sagt, mycket bättre, men det finns mycket kvar att göra. Och det som en av de liksom stora trenderna vi ser just nu är ju verkligen att man tittar mer på att hur kan vi antingen förlänga livscykeln genom att välja då kanske andra spesar så att de håller längre, eller liksom titta mycket på det här med batterier som håller längre, så att man istället för 3 år för en bärbar, som är liksom fortfarande mer eller mindre branschstandard, att man, hur kan vi ha dem upp till 5 eller 6 år? Men den blir ju väldigt sliten datorn många gånger då, beroende på hur den används. Och då kan den ju inte återanvändas. Men det vi ser är ju där att den återanvänds internt istället. Om vi kan ta som exempel, säg att du har ett företag som har kanske mycket tyngre användare, det vill säga så som behöver högre prestanda. Kaddare eller jobbar med liksom bildbearbetning eller någon form av beräkning av något slag. Som har ganska högspecade maskiner. Sen när de har haft dem i kanske 2-3 år, många gånger byter de ju väldigt ofta de maskinerna. Då kan de riskera hamna på hyllan. Men de har ett extremt högt värde. Men många gånger då det vi ser mer och mer nu är att man jobbar med liksom användartyper på ett annat sätt. Användartyper har vi pratat om länge. Det här med att du får den här devicen med de här tillbehören och de här applikationerna och sånt. Det är inte nytt i sig. Men det som börjar bli mer och mer poppis där är att man också tittar på att de här då kraftfulla maskinerna återanvänds internt hos en användare som inte har samma krav på prestandan. Och kanske inte måste ha den snyggaste, coolaste datorn. Utan det räcker gott och väl. Och då kan du förlänga. Så då återanvänder du den internt. Men det har vi bara sett början av, tror jag. Utan många gånger så är det ju att de i bästa fall återanvänds externt. Och då säljs vidare på olika sätt. Och företaget får tillbaks ett ganska högt värde. Så de kan återinvestera i nytt. Och sen så får den här devicen en nytt liv någon annanstans. Och där kommer ju också det här med liksom hela cirkulär ekonomin och även finansiering in på ett helt annat sätt också. Du blir inom citationstecken då, fast på ett positivt sätt, tvingad att lämna tillbaka datorn. Så att den antingen återanvänds eller att den återvinns. Så att det är flera olika delar som kommer mer och mer.
Mm. Hur ska man göra då, lite best practice tycker du, för att komma igång med det här ordentligt på riktigt?
Först och främst, alltså nu vet ju alla hur fort teknik och teknisk utveckling går. Mm. Hållbarhet hamnar tyvärr ofta efter, tycker jag i alla fall. Så det är ju liksom att stanna upp. Och som jag nämnde tidigare, mindre företag kanske inte har, alltså, eller mindre och mindre, men säg att du är några 100 anställda. då kanske du inte har råd att ha en egen hållbarhetsansvar som kan titta på det här och jobba som heltid med det här. Och då kan det ju ligga kanske på vd många gånger, eller om man har någon driftschef eller något sånt där. Men att stanna upp och titta på vad gör vi idag? Och vad skulle vi kunna, om man säger lågt hängande frukt, förändra kortsiktigt? Och vad behöver vi hjälp med? För att det är nästan sån sak. Ta hjälp. Varför ska du uppfinna hjulet igen? Alltså kopiera det någon annan har gjort och gör det eller anpassa det efter hur ni som organisation kan dra nytta av det. Men jag tror att det är lite för många vissa gånger som kanske tänker att de ska klara av allt själv och veta allt själv. Nej, det finns många andra som förmodligen har gjort det som du eller den här organisationen vill göra. Så ta hjälp i större utsträckning. Fråga din nuvarande, börja där. Fråga din nuvarande leverantör. Vad kan vi ändra kortsiktigt i den befintliga leveransen? Och sen, det finns massa branschforum där man pratar om sådana här saker. Dels bara det vi pratar om här nu, den här, lyssna på en sån här podd till exempel. Mm. Och liksom plocka pusselbitar och bygg ditt eget pussel. Men liksom lyssna på vad andra har gjort. Det behöver inte kosta pengar att bara lyssna.
Man sparar pengar om man lyssnar kanske.
Exakt,
för att man
exakt.
Liksom hantera sin hårdvara bättre.
Jag tycker verkligen. Det är att kopiera liksom på ett positivt sätt vad andra har gjort.
Mm. Vad säger ni?
Vi har det på sätt och vis lättare. Därför att vi jobbar ju med hyperscale-mål och datacenter i industriell skala. Vi behöver inte bry oss om att det ser snyggt ut. Vi behöver inte bry oss om att någon ska gå in och köpa en server av oss. De byggs enligt vår spec och levereras som hela rack. Mm. Det innebär ju också att vi kan tänka på återvinning redan när vi designar våra servrar. Och det är det vi gör. Så att det vi har i Sverige, jag vet inte om det är byggt än, det kommer i alla fall att byggas. Och kommer att byggas på alla våra datacenter, det är recycling centers. Mm. Och i Sverige så vad jag har hört, jag vågar inte svära på att det blir så, men de har gått ut med siffran att vi kommer att kunna recycla 12 000 servrar i månaden.
När allting står klart.
Ja. Mm. Och jag har läst på lite om det här. Och en överraskande faktor när det gäller CO2-ekvivalent avtrycket i en server, det är plåtlådan.
Mm.
Och den slits ju inte direkt när den står i våra klimatkontrollerade datacenter. Men om man ska sälja en server till ett företag så kanske du har en avskrivningstid och sen måste den tas tillbaks. För att man kan inte göra det vi gör på ett stort företag i Sverige. Man kan inte operera, man kan inte ha ett recyclingcenter. Det är för dyrt om man inte är i den skalan. Vi är på den skalan.
Mm.
Men det vi kan göra är att ta den här plåtlådan, ta ut den ur datacentret, stoppa i nya komponenter och så vidare som är enklare att transportera till datacentret än att man transporterar hela rack. Och sen åker plåtlådan in igen så att den kanske kommer att kunna användas i 15 år istället för 5 år.
Mm.
Och då sjunker ju klimatavtrycket för plåtlådan och därmed så till bevis på ett exempel på hur vi jobbar med varenda liten detalj för att sänka klimatavtrycket på hårdvara i våra datacenter. Sen komponenterna i servern som åker ut, minnet till exempel, jättefina minnen som inte längre duger i vårt datacenter för av olika skäl, men kan till exempel användas i Xbox.
Mm.
Så att man försöker återvinna precis allting.
Precis, och det är jättemycket att göra med just det här, vem är användaren?
Mm.
För det är ju stor skillnad på ifall vi ska ha någonting i vår datahall och vårt datacenter för att leverera till våra kunder och företag versus vad som kanske sitter hemma i din egna burk.
Ja.
Liksom. Det är stor skillnad.
Ja.
Ni nämnde Zero Waste.
Ja.
Mm. Berätta mer om det.
Ja, alltså det är ju en certifiering man kan söka för att bevisa att man släpper inte ut något avfall ifrån de här datacentren. Där vi tar hand om allting på plats.
Mm. Mm. Det handlar mycket om just det här med återbruket. Att det som kan återbrukas och föras tillbaka i en cirkulär cykel ska tillbaka in i den cirkulära cykeln och fortsätta att brukas fast på andra sätt.
Mm.
Och det som behöver återvinnas, det ska återvinnas enligt standardens alla regler, konstens alla regler.
Och det är väl så att vi får inte ha plast i våra kök på jobbet och så vidare, utan det ska Precis. Vara återvinningsbart allting.
Mm.
Så att det är verkligen uppifrån och ner i hela organisationen.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Känns som jag ändå sitter i ett rum där på företag som faktiskt tänker på det här med klimatfrågor och hållbarhetsfrågor. Det är,
oh ja.
Mm, det är bra.
Ja, det är ju fördelen när man jobbar på de här större företagen. Det är ju att det är, i och med att de är så pass stora och jobbar så pass vitt, brett, globalt som vi gör, så har vi helt andra muskler att jobba med än vad de mindre företagen har. Det är en helt annan utmaning som mindre företag står inför när det kommer till cirkularitet, återbruk, hållbarhet. Tänka på hållbarhets- och miljömanagement och de här bitarna. Det är helt andra utmaningar för det är helt andra kostnadsmodeller.
nu representerar vi några av världens största företag inom IT. Och det som är så spännande med det är just för att om vi gör som kanske liksom kan tyckas som en liten förbättring, så får det enorm effekt där ute sen, för att det är så många som använder våran teknologi. Mm. Och det är det som är så roligt just, alltså, att vi har de krafterna bakom oss, och det behövs. Det är ju vi, alltså, de största leverantörer som behöver göra förändringarna, för då märks det verkligen. Även om det kan tyckas litet, så får det en enorm effekt.
Mm. Man håller fanan lite för de, för de mindre bolagen.
Ja.
Mm. Var ett gott föredöme för det här. Ni har ju också på Microsoft en lösning som gör data enhetlig för att hjälpa företag övervaka och hantera miljöpåverkan. Det är ju den här Microsoft Sustainability Manager. Det här är ju ett, förmodar jag, ett initiativ som liksom går under ert hållbarhetstänk och fokus, eller vad?
Ja, absolut. Man ska säga, ja, men, är du påläst eller? Ja, men jag vet, vi kan prata om den principiellt. Det är en produkt som är sammansatt av olika delar i vår molnplattform. Men syftet är ju att hjälpa företag att börja leverera på de krav som nu ställs ifrån EU bland annat vad gäller CO2-ekvivalenter. Och de kraven är väldigt stringenta och kommer att kräva en helt annan nivå än vad som hittills kanske har varit mer att nu skriver vi i vår fina årsrapport att vi ska vara, vilket är bra i sig, men nu måste det här stringeras upp. Men det betyder också att man måste börja mäta en himla massa mer saker. Och inom det här området så pratar man om det som kallas för scope 1, 2 och 3. Och scope 1 är vad du gör av med i din egen verksamhet. Scope 2 är vad en energi du förbrukar i din egen verksamhet gör av med CO2-ekvivalenter. Scope 3, till exempel om jag köper en dator av dig, det är allting som du har gått åt att i CO2-ekvivalenter för er att producera den här, inklusive alla underleverantörer och underleverantörers underleverantörer, innan jag får den i min hand, plus allting som sker med den här datorn när jag lämnar den ifrån mig. Och det kan ju alla förstå. Det är rätt svårt.
Det är väldigt omfattande. Mm.
Ja, vi som Microsoft som organisation samlar in den här datan. Det är svårt, men vi rapporterar den, det finns verktyg. Men det som Sustainability Manager gör är på ett standardiserat sätt hjälpa företagen, som precis som du beskriver, ha en datamodell för att samla in den här datan, men också koppla upp den här mot datakällor så att det här börjar samlas in på ett automatiserat sätt.
Precis, så att det som är fördelen med Sustainability Manager jämfört med det som har funnits tidigare som verktyg, för vi har ett annat verktyg som heter Emission Impact Dashboard som används idag. Men det är att Sustainability Manager ger mycket större insyn i den data som varje företag har. För alla företag idag har ju, som du nämnde om i inledningen där med IoT och AI och liknande, det är att varje organisation har otroligt mycket data om hur, vad som händer, vad de gör, vilka värdekedjor de har upp och ner i ledet, vad de har för underleverantörer, vad de köper in för någonting. Men vad görs med den här datan? Det är väldigt lite som görs med den. Och det som den här nya då regulationen från EU som sattes nu vid årsskiftet, den innebär ju att väldigt många företag som tidigare aldrig behövt hållbarhetsrapportera nu behöver hållbarhetsrapportera nu kommande årsskifte då 23-24 på samma sätt som du gör när du rapporterar finans. Så att det är en helt annan kravställning som nu kommer, och med största sannolikhet det som händer med de här är att de kommer ju krypa ner i ledet. Nu gäller det för företag med, jag kommer inte ihåg, 500, 5000. Men det som blir är att man ser ju att det kryper ner i ledet till mindre och mindre företag. Vilket betyder att oavsett vilken storlek på företag du har idag, så kanske i övermorgon behöver du börja rapportera på det här. Mm. Och det de här verktygen ska göra är att underlätta det här, för att som vi har redan pratat om, väldigt svårt att ha allt det här på plats. För du behöver följa vissa typer av format när du rapporterar all den här informationen uppåt och gör de här hållbarhetsrapporterna då. Mm. Och för att underlätta det så finns de här verktygen nu och hämtar in all den här datan per automatik från din organisation, förutsatt att du säger och berättar då för modellen att det här är det vi gör, det här är det vi hör, det här är de verktygen vi använder idag, vi använder den här mjukvaran, vi använder den här hårdvaran och de här leverantörerna. Och då samlas all information istället för att någon ska behöva sitta och knappa till exempel i Excel.
Mm. Exakt, och även om du inte är ett sånt här stort företag än, så är du förmodligen underleverantör till sånt.
Exakt.
Så det stora företaget kommer att komma till det lilla företaget och kräva informationen. Mm. Och sen, bra att du tog upp Emissions Impact Dashboard, för det är ju så att för de tjänster som Microsoft 365 eller om du kör servrar eller vad du nu än kör i våra datacenter, vi levererar redan den här datan varje månad på ett riktigt sätt, så att man kan gå in och titta på, okej, vad tog ekonomisystemet förra månaden i CO2-ekvivalenter? Mm. Det får man från oss. Medan att du ska göra samma sak i ditt eget datacenter, jättesvårt.
Ja. Och fördelen är också att du kan få, i och med att den här informationen redan existerar, så kan du också få hjälpen att, okej, hur gör vi det bättre? Hur börjar vi med effektiviseringsåtgärderna? Hur kan vi, okej, med en liten impact som kanske inte kostar oss himla mycket, få en större impact i vårat avtryck? Så att det är många sådana faktorer som gör de här verktygen mycket bättre. De blir också bättre och bättre över tid, just för att tekniken accelererar.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Microsoft pratar ju om att man kan minska sitt koldioxidavtryck med upp till 98% om man flyttar till molnet.
Ja.
Mm. Det låter ju fett, liksom, om man får säga så.
Det är ju koldioxidavtryck i jämför en traditionell datahall med våra datahallar. Och då ska jag ju säga att det är förmodligen ett väldigt extremt exempel. Men ja, det finns ju inga som kan operera på samma, ja det ska ju vara våra konkurrenter då, men det kan operera på samma effektivitetsnivå som vi gör tack vare, och det är mycket tack vare att vi är stora och vi jobbar på industriell skala. Det kan du inte göra även om du har ett ganska stort datacenter. Kommer att bli ineffektivare. Så det är där du kan se sen. Det finns säkert i Sverige datacenter som är nog så mycket bättre än det där, men du kommer alltid se en effektivitetsvinst. Och som vi sa precis innan, det du också får när du flyttar till oss, det är att du får siffror på det. Du kommer och sen att veta, och som Tobias säger, de här 2-4% som du pratade om i början, man kan börja ifrågasätta. Okej, vi har ett system som ska svara på, varje sekund vill jag svara på någonting. Då kan vi också tala om att ja, det kostar dig CO2-avtryck. Tänk om du kanske bara behöver ett svar en gång om dagen istället. Och så minskar du CO2-avtrycket på det systemet. Vi lever ju i en värld just nu där alla vill ha allting hela tiden, och det är ju inte nödvändigt. Och det var någon som sa, eller jag har sagt det här, you can't manage what you can't measure. Mm. Och det är det här som måste ske med det här, att vi börjar mäta de här sakerna och börjar fundera kring dem.
Mm. Och det är just den industriella skalan som man kan nyttja som stor leverantör. Det är ju liksom att så här, men vi kan samarbeta med de som skapar och driver elnäten. Vi kan titta på hållbar energi på ett helt annat sätt med helt andra förutsättningar än vad en mindre aktör hör. Och tittar man då också på cirkulariteten igen och liksom återbruksmöjligheterna av mer recycling med all hårdvara som är våra datacenter jämfört med en mindre aktör. Men du behöver själv ansvara för inköp av hårdvara. Du behöver själv se till att det återbrukas, att det återvinns, alla de här bitarna med transport av reservdelar etc. Alla de bitarna hos en mindre aktör kommer dels vara dyrare på lång sikt för att du måste själv betala allting upfront. Mm. Men det kommer också ge en större impact på, okej, men den här går sönder, ja men den här lilla delen, den finns bara i ett ställe på andra sidan jorden. Ja, men du måste betala för den frakten från andra sidan jorden hem till din egna datahall. Mm. Och absolut, så vi har också sådana situationer där vi, klart vi behöver ta ansvar för våra reservdelar. Men vi behöver inte göra lika många småtransporter på det sättet, utan vi kan göra det på en annan skala. Och se till att återbruka det vi har på ett annat sätt.
Mm.
Så det är också en stor impact i liksom den här besparingen på 98% som man kan nå upp till potentiellt.
Ja, det är ju fantastiskt.
Mm.
Det är inga dåliga siffror. Så en flytt till molnet helt enkelt.
Yes.
Ja, och sen som exempel på Agent of Change som vi säger i Sverige när vi startade upp våra datacenter för 1,5 år sedan. Där elektricitet produceras ju samtidigt som det förbrukas. Det innebär ju att ska du köra på förnyelsebar energi 100%, då måste du ju också se till att den produceras hela tiden. Och det är en utmaning. Hemma så har du kanske ett grönt elavtal. Det innebär att vid något tillfälle kommer det bli solenergi som täcker upp för den kolkraft eller något som du gör av med på vintern. Men det vi har tillsammans med Vattenfall tagit fram och som nu används av andra stora kunder, elkunder i Sverige, det är ett avtal som heter 24/7. Det innebär att våra datacenter rapporterar hela tiden elbehov till Vattenfall i realtid och sen producerar de i samma takt. Så att därför kan vi garantera kunderna som kör i våra datacenter i Sverige att det är 100% förnyelsebar energi. Och det här kanske aldrig skulle blivit av i Sverige, i alla fall inte nu ifrån Vattenfall, om inte vi hade etablerat oss. De här sakerna händer med vår hjälp över hela jorden. Och det kommer att vara små saker, men kommer att ha stor förändring.
Det här med virtuella datorer, det kanske inte du gillar så mycket.
Jo, det är...
För klimatet så gillar du det.
Ja, jo, nej, men det pratar jag ju ibland om också, absolut.
Windows 365 till exempel.
Mm.
Hur ser företag på det här? Börjar man efterfråga det mer? Tas det in?
Ja.
Ja, alltså det är, jag skulle säga det är väldigt blandat. För det är ju två versioner, vi har Windows 365 men vi har också Azure Virtual Desktop som kompletterar varandra då, beroende på vad det är för behov i organisationen. Och det gör ju inte heller att man utesluter att man har hårdvara, för du behöver fortfarande ha någonstans att köra den på. Men det gör att du inte behöver ha till exempel lika många licenser och behöver ha lika mycket av allting. Du behöver inte kanske ha en lika kraftfull dator alltid, utan du kan applicera eller anpassa dig mer efter det behovet som din organisation har. Och det gör ju också att du kommer som företagare undan till en lägre kostnad oftast, just för att du behöver inte köpa den starkaste datorn, du behöver eller hårdvaran, du behöver inte köpa heller den dyraste licensen för att få tillgång till de applikationerna och den mjukvaran du behöver. Så att det är mer skalbart på ett helt annat sätt, så det sparar ju väldigt mycket på resurser.
Mm. Det blir bra.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, nej, men alltså, nu vi tillverkar det, tror jag, klart att vi gärna vill att kunden bara köpa våra datorer och våra tillbehör och prylar. Nej, men alltså, vi har varit väldigt tidiga med, genom alla år egentligen, där vi kan så vill vi vara väldigt öppna. För som sagt, även om vi vill att kunderna gärna ska köpa bara våra saker, så inser vi att det, så är det ju inte. Och det kanske inte är det bästa utifrån antingen miljö eller liksom, såg under pandemin, man jobbar på olika sätt. Och det fortsätter ju nu, man jobbar på olika sätt efter också. Så att vi anpassar ju våra lösningar, och då menar jag kanske mycket då hårdvaran som jag representerar mycket då, för att fungera ihop med andra. Vi ska inte låsa in, kommer du med en annan tillverkare eller ett annat operativsystem för den delen också. Det ska funka ändå. Sen finns det vissa begränsningar såklart. Men vi jobbar ju jättemycket med virtuella maskiner också. Men då i de fallen kanske mycket tunga beräkningar. Där man jobbar med olika pooler på en server eller en workstation till exempel. Som sitter i datahallen. Och som vi pratade om tidigare, väldigt effektiv liksom, utifrån energi, och dels låter de ju rätt mycket också. Och sen där du sitter, där användaren är, sitter på en virtuell maskin, en utan fläkt kanske, och jobbar jättebra på det sättet då. Men även används ju våra, vi har ju tunna klienter som kör bara virtuellt. Ja, det är ju en hårdvara såklart, men de är inte kraftfulla någonstans egentligen. Bärbara som stationära, så att jag menar att vi har ju den typen av lösningar också. Och det har varit väldigt tydligt för Michael Dell att vi ska ha hela pusslet. En kund ska kunna köpa allting från oss. Vi gör inga egna operativsystem, men alltså för en vanlig dator. Tunna klienter är lite annorlunda, men normalt sett då. Utan vi ska ha hela pusslet annars. Du kan ta de delarna som passar bäst för just vad du som organisation vill åstadkomma.
Om vi bara ser ut över liksom alla företag och partners till er också, Microsoft och Dell. Hur efterfrågas liksom det här, eller frågar man kring, hur jobbar ni idag med klimatfrågor eller hållbarhetsfrågor, eller lyfter kunderna det här?
Jag skulle vilja säga att det varierar väldigt mycket.
Mm.
Jag tror att de, om man tittar på det tankesättet som jag upplever att väldigt många partners och slutkunder har, så handlar det väldigt mycket om vart de är i sin egna resa som företag. Om de har, så att säga, har de marginalerna, och då pratar jag inte bara rent ekonomiskt men också så att säga resursmässigt personal, har de tiden och energin att tänka på det. Och det är så att säga, förut kan man prata om att hållbarhet har varit en lyx. Idag är det ju en, alltså bare minimum nödvändighet, hygienfaktor skulle jag säga. Att du måste verkligen tänka och prata om det mer. Men i och med att det historiskt sett har varit som att det har varit en, det här on top of. Jag har tiden att kunna ta mig att prata hållbarhet och efterfråga hållbarhet. Och jag har marginalerna att kunna ta in det i min projektbudget eller vad det nu kan vara. Så upplever jag väl att beroende på vart man är i organisationsutvecklingen så efterfrågar man det väl mer eller mindre. Däremot så idag så nästan alla olika större dealer och partner, liksom utbildningsdagar och liknande, så kommer oftast de frågorna upp, och de vill ha det med i sina liksom säljprogram, de vill ha med det i sina utbildningsdagar, de vill ha det när vi pratar olika liksom upplägg och upphandlingar. Då kommer det alltid mer som en faktor, och det kommer också mer och mer för att slutkunderna efterfrågar det mer och mer. Och det är därifrån det kommer att marknaden efterfrågar det. Vi kan göra hur mycket vi vill på företagssidan, men om inte marknaden efterfrågar det, då kommer det ändå också då bara så att säga ligga på hyllan. Och det spelar ingen roll då vad vi gör. Men nu, ja, det är hett på marknaden.
Vad bra. Jag trodde det var tvärtom nästan till.
Ja.
Att man liksom fortfarande sköt bort den frågan lite. Så vi tar det sen. Det här med klimatet, det tar vi nästa år.
Nej, jag tycker verkligen, jag håller verkligen med. Alltså det
vad bra.
Ja,
nej,
men, men problemet är ju lite grann. Om man vill ha, alltså om vi tar nu från eller en dator eller enheternas sidor eller hårdvaran då, så jag vill ha den här prestandan, den ska se ut på det här sättet, den ska vara hållbar, den ska levereras på ett bra sätt, men det får inte kosta mer än 39,90 eller liksom så här x kronor som är extremt lågt. Det går inte ihop. Fortfarande kostar de mest miljösmarta lösningarna mer än de icke-smarta eller klimatsmarta lösningarna. Och det är där vi då ser, vi pratade om det nyss också, de här finansiering som fler och fler börjar få upp ögonen för. För du får ner kostnader. Ofta blir det billigare, inte alltid, men ofta blir det billigare att finansiera och hyra en device än att köpa den. Och dessutom säkerställa att du får in allt det här. Men det blir typ, vad kan vi ta som exempel? Men liksom någon device som är mer klimatsmart än någon annan då? Eller hur man levererar den eller hanterar den. Ja, då helt plötsligt vart det kanske 50 öre eller 2 kronor mer i månaden. Istället för liksom några tusen eventuellt, beroende på hur man räknar. Och det är det som är så intressant nu, att man börjar få upp ögonen för det. Mm. För då kan man få in allt utan att behöva betala mycket mer.
Mm.
Om ens något, oftast lägre till och med.
Det är den här motsatsen med att du vill ha allting, men du vill inte ge någonting tillbaka. Det mindsetet tror jag har väldigt mycket att göra med oss liksom som privatpersoner. Att det spelar över i hur vi tänker på jobbet. Liksom. Vi är fortfarande en person, även om du har två olika roller. Kanske hemma och på jobbet. Just det här exemplet. Så, okay, men hur tänker man själv? Till exempel om man pratar bara om transportkostnader och transporttider. Om du har beställt någonting online, oavsett vad det är för någonting. Men du kan välja snabb transport, vanlig transport eller miljösmart, klimatsmart transport.
Vad tar man?
Ja.
Klimattransporten och den vanliga transporten, de kostar lika mycket, men den klimatsmarta tar 2 dagar längre. Vilken brukar man välja?
Svårt val det där.
Svårt val det där. För vi vill ha instant gratification. Mm. Det ska gå fort.
Mm.
Och då blir det ju ofta så att som privatperson så kanske man har det, och det spelar ju såklart med i alla andra vanor man har också. Så det handlar om att man faktiskt behöver ge lite grann också om man nu vill ha de bättre långsiktiga valen.
Du lyssnar på Cloudpodden.
Du sitter mycket med upphandlingar.
Mm.
Om man nu som IT-beslutsfattare ska liksom ta några stora beslut och välja leverantör kanske, eller hur ska man tänka där när det kommer till klimatfrågor och hållbarhet och så?
Alltså det vi ser mer och mer av, som jag tycker är väldigt bra, det är att man ofta går ut i en RFI innan man skickar ut själva upphandlingen. Alltså du går ut och frågar leverantörer och tillverkare, vad ska vi fråga på? Om vi frågar så här, vad kommer vi få för svar? Är det någon som kan svara? Och liksom börjar sondera terrängen. Vad är görbart? Vad är möjligt att ställa krav på? Och det tycker jag är bra. Det uppmuntrar jag verkligen alla att göra. Att fråga runt och ta hjälp, som vi pratade om innan. Kopiera det någon annan har gjort. Men det som också börjar hända mer och mer är att när upphandlingen väl kommer. Vi pratade om det här med CO2 och liksom koldioxidavtryck. När det kommer till datorer och även servrar och sånt. Det finns inte ett riktigt standard för det. Det har funnits där, om vi tar vi tre största tillverkare av datorer, följde en viss standard för att räkna ut det här. Så valde en leverantör att gå ifrån det och kunde därmed halvera sina siffror. Och då helt plötsligt går det inte längre att ställa krav på en viss koldioxidutsläpp, för det blir skevt. Så det är synd. Men nu tittar vi då på liksom, hur kan vi ändå jämföra mot varandra? Och där är en utmaning för kunderna. Hur ska de ställa krav på koldioxidavtryck? Det går inte riktigt just nu. Utan det som jag tycker är bra, det är när de frågar. De ber oss berätta. Och då blir inte det en hård utvärderingskriterie, utan lite mjukare. Men då kan de ju läsa in och förstå på ett annat sätt. Vad passar bra utifrån oss? Och det är därför som upphandlingarna mer och mer rör sig ditåt. Sen finns det vissa saker du kan kravställa på att det ska vara, till exempel EPEAT, som är en liksom märkning för datorer utifrån liksom energieffektivitet och så. Men fler och fler väljer istället TCO, som även tittar på inte bara produkten utan även tittar på sociala aspekterna från de som tillverkar datorerna. Och var kommer materialet ifrån? Konfliktmineraler och hela fadrullerna, det inte finns med, utan liksom man tittar djupare. Det är ju det enklaste du kan göra egentligen som kund, ha med sådana krav. Men i den mån man hinner och orkar och mäktar med, fråga innan du går ut i en upphandling. Vad kan vi ställa för krav? Så att man samlar in det från alla. Och inte bara en. Alltså fråga inte bara en, utan fråga runt. Det säger vi mer och mer av, vilket jag tycker är jättebra.
Nu kanske man sitter här som IT-chef och liksom, jag vill jobba bättre med hållbarhet. Och när det kommer till förnybar IT och liksom den hållbara arbetsplatsen. Vad har ni för tips till de personerna? Och hur ska de gå tillväga? Roger, vi börjar med dig. Du ser lite ivrig ut. Gå till målet.
Gå till målet, ja. Nej, men det låter ju klischéartat, men det är ju faktiskt så.
Ja.
Med allting som ur ett hållbart perspektiv som man kan lägga där, ska vara där. Punkt. Vi gör det bättre.
Ja. Nej, jag håller med.
Och det är inget, ja, men det är inte för att säga vad dryg eller så. Men alltså, man blir av med en himla massa besvär, om man får kalla det. Du lastar ju över det på oss och vi har saker och ting ordning och reda och gör det effektivare än du förmodligen kan göra själv. Och sen kan du fokusera på andra saker som är nog så svåra, men som du måste ta tag i.
Mm. Vad säger du, Sofia?
Alltså, liknande. Det är, börja med den egna organisationen. Titta vad ni har för någonting. Och att inte titta bara i ekonomicykler. Titta liksom på längre sikt. Att någonting som är sjukt bra, kanske kortsiktigt för att spara pengar idag, kommer kanske kosta din organisation på lång sikt. Och det är väldigt lite som vi pratar om alternativkostnader. Och när vi tittar på alternativkostnader, då är det inte bara alternativkostnaden i liksom CAPEX, OPEX, alltså ekonomicykeln för ditt företag och ifall det här är en fast eller liksom löpande kostnad. Men också, okej, i form av resurshantering. Okej, har vi kompetensen för att göra de här sakerna själva på samma liksom nivå som vi behöver ha eller kravställa någon annan? Har vi säkerhetsfaktorerna på plats för att kunna ta hand om de här bitarna när säkerhetsläget ändras globalt? Där har vi också så att säga fördelarna med att hamna liksom i ett större mål. Det finns helt andra muskler för att ta hand om säkerhetsfaktorer än vad man kommer ha hemma på egna företaget då. Men också, okej, när man tittar då på investeringen av så att säga hårdvara versus cloud eller vilken liksom, så att säga, leverantör man ska ha av sina datorer och liknande. Titta på, som sagt, kravställningen. Vad har vi för kravställning idag? Vad är det för kravställningar som kommer imorgon? För att, som vi har pratat om innan idag, det är inte bara de kravställningarna som är här idag. Det kan komma nya kravställningar övermorgon. Når vi upp till de kravställningarna som potentiellt kommer? Nej, det tror jag kanske inte att ni gör. Och om ni inte har börjat kika på dem nu och börjat förbereda för den omställningen på lång sikt, så kommer det bli skitdyrt, rent ut sagt, när det väl är dags. Och det kommer väldigt många organisationer antagligen ha ganska svårt för att göra när det väl är dags. Och om man då inte har planerat för det, vad händer med organisationen? Kommer dina kunder vilja stanna kvar hos dig som leverantör eller som partner? Eller kommer de välja en annan som redan har kommit längre i den här utvecklingen? Kommer vi ha råd att investera den tid och energi vi behöver ha i utbildningar? Kanske inte i den kompetensutvecklingen som krävs för att vi inte har börjat satsa på det. Och där gäller samma sak med hållbar IT. Det gäller på alla delar. Så man måste tänka långsiktigt.
Ja, men digitalisera lite mer.
Ja.
Eller?
Det jag vill lägga till är väl också ännu kanske enklare saker i vissa fall. Mm, titta på den utifrån arbetsplatsen. Titta på de lösningar du köper in. Mm. För en sak med datorerna, de vi pratar om lite grann med miljömärkning och sådana saker. Ja, men sen då? Vad har användaren för andra verktyg? Vi ser ju en väldigt stor trend till exempel nu att man nu under många år jobbat med kanske, ja men nu tar vi exempel 24 tummare eller 22 tummare liksom när det kommer till skärmar. Man kanske haft två för att vara lite mer produktiv. Vi ser ju nu att nu köper man större och större skärmar. Och oftast har man ju haft en dockningsstation till exempel också för att koppla in datorn så man får upp bilden och tangentbord och mus och sådana saker. Men nu så väljer man kanske en större skärm, ofta då återigen ett exempel, och en 34-tummare. Då har du en skärm och många gånger har de då oftast en inbyggd dockningsstation. Då får du bort en enhet till. Så då tar du en enhet som kan ersätta kanske tre enheter. Och varje de enhet hade ju då en strömadapter. De skulle tillverkas, de skulle transporteras. Men en skärm, även om den är större, den har en strömförbrukning och det är ändå lättare att transportera en än tre olika devices som kommer från olika delar av världen många gånger. Och titta där också. Vad kan man göra bara utifrån inom situationstecken? En sådan enkel sak. Nästa exempel som är rätt intressant. Om ni funderar på den väskan ni har som ni förvarar datorn i. Eller som ni transporterar datorn i då. Vet ni vad den är tillverkad någonstans? Vet ni vad det är för material? Okej, du nickar, du har koll på det.
men koll.
Många gånger vet man inte det. De väskor vi tillverkar, de är gjorda av havsplaster. Mm. Där vi liksom samlar in plasterna innan de hamnar i havet. Och gör då liksom väskor av det. Eller från PET-flaskor. Så vi har ett fullt show berätta om de här alternativen som finns. De ser likadana ut. De är inte några konstiga färger. De håller minst lika bra om inte bättre. Allt det här finns ju. Det finns hörlurar, alltså andra typer av tillbehör också. Mer miljömärkningar, mer energieffektiva, bättre, vet du det, mer miljösmarta material. Men man mäktar inte riktigt med alla gånger kanske att läsa på och utbilda sig om vad som finns. Så just liksom kunskapen.
Ja, nej, jag tror det inte jag visste om det där, egentligen. Det här med att tänka på en dataväska och var den kommer ifrån. Alltså det gick inte alls, men jättebra att du lyfter det.
Ja.
Sådana små grejer som faktiskt gör mycket.
Folk behöver utbilda sig.
Utifrån det här med utbildning, jag tror mycket på det här. Och det är ju ni som liksom leverantör. Vi är ju många gånger, som man säger, bakom en återförsäljare. Men att hitta de här forumen där man pratar med likasinnande eller hitta likasinnande och liksom få de här kontakten. För att man kanske inte alltid har råd att ha en egen hållbarhetsansvarig. Nej, men det behövs inte. Men gå ihop då några stycken. Och det finns ju konsulter för det här. Och, det finns hjälp där ute att få.
Mm. Nej, men jag hoppas att de företag nu som inte jobbar med hållbarhetsfrågor har fått lite inspiration och pepp när de faktiskt börjar med det. För det är väldigt syftet med det här avsnittet, att få folk att tänka mer hållbart för att främja vår planet till nästa generation. Mm. Stort tack till er allihopa. Det har varit jätteintressant. Martin, jag vet att du vill ha fler timmar att prata om det här. Vi kan bjuda in dig sen en gång till kanske. Ja. Så får vi se hur företagen kanske blir ännu bättre nästa gång ni kommer.
Mm.
Man vet inte.
Det är förhoppningen.
Ja. Det har varit jättekul att ha er här. Jätteintressant. Stort tack.
Tack själv.
Och vi här på Cloudpodden kommer tillbaka snart igen. Och då med ännu ett intressant och viktigt ämne. Nämligen IT-säkerhet. Missa inte det. Tills vi hörs igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och på återseende. Hej då!
Hej då!